I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Podplay. Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel da Silva. Ja, idag så ska jag prata med Katarina. Och Katarina, hon har inte jagat hela sitt liv, utan hon började jaga 2012. Hon driver tidningen Allt om jakt och vapen, är högst involverad i jaktgalan och älskar att vara ute i naturen. Och allt detta ska vi prata om alldeles strax, men innan vi drar igång avsnittet så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Välkommen hit, Niklas Nilsson, vd på Chevalier.
Tack, Daniel.
Vet du vad, nu är det ju jättekallt ute i princip i hela landet och kommer vara det ganska länge. Det värsta jag vet är att frysa när jag är ute i skogen. Hur är det med dig?
Ja, det är nog det värsta jag vet också.
Och nu sitter vi i ert showroom och runt omkring mig så finns det ju hur mycket fina grejer som helst från er. Hur tänker ni kring just det här att hålla sig varm ute?
Vi tänker lager på lager. Vi vet ju att svenska jägare när de åker skidor eller gör någonting annat, då klär de sig ofta med lager på lager. Mm. Och sen när vi jagar så börjar det också komma in i jakten att man jobbar med ett bra underställ, något bra mellanlager, någon isolerande produkt emellan och så en jacka som anpassar efter det du ska göra. Mm. Och vi jobbar väldigt intensivt med att förstärka alla olika delarna då, yttre, mellan och inre.
Och jag har ju testat en hel del av era produkter och jag är alltid varm. Men det handlar inte bara om att vara varm, utan det ska ju liksom ventilera och du ska inte bli för varm så att du börjar svettas och sådär. Och jag har pratat innan om Breeze till exempel som ett fantastiskt mellanlager och nya froststället som är supervarmt.
En annan tanke som har kommit till oss från användarna. Mm. Vi gjorde en liten enkät i sociala medier och frågade våra användare vad de saknade. Eller vad de vill ha mer av, inte saknade. Då så fick vi från ganska många de vill ha mer naturmaterial. Mm. Så att i vår kollektion nu så har vi mycket, mycket fler produkter i ull. Mm. Och det är ju också värmande i både torrt och vått tillstånd. Så att väldigt mycket ull har vi fört in i kollektionen.
Det är få grejer som funkar i princip lika bra när det är blött också. Mm. Som ull.
Även på socksidan tror jag vi svenska jägare är lite slarviga. Vi köper inte tillräckligt bra sockar. Mm. Och där får vi lära av norrmännen som alltid har två par sockar.
Mm.
En tunn och en lite tjockare.
Mm.
Man kan inte köpa en supertjock utan man måste ha två sockar.
Mm.
Dels för skavet och dels för värmen.
Mm. Och jag har provat många av era sockor och de har ju en riktigt god passform också. De är liksom så här lite, de stramar åt lite gött i hålfoten som jag gillar. De sitter där de ska sitta.
Mm. Så det värsta som finns är ju när en strumpa har kanat ner. Ja. Det skaver på hela hälen.
Ja. Ja, till slut så ligger de liksom som en korv längst fram vid tårna.
Ja, precis.
Så känner man den där stenen i hälen också. Tusen tack för att du ville prata med mig, Niklas.
Tack.
Hej!
Hej!
Välkommen till podden Jägaren.
Tackar.
Hur mår du?
Jag mår fint.
Gött.
Mm.
Och nu sitter vi i Stockholm, men du bor inte i Stockholm, eller hur?
Nej, jag bor uppe i Järvsö i Hälsingland.
Det hör man faktiskt.
Ja, men det.
Ja, du har en sån där riktigt god dialekt. Man blir liksom glad.
Ja, det är det värsta om jag hör sig själv. Liksom. Man känner som att gud, jag låter helt bonny. Men jag ska försöka att prata som man gör på Rapport.
Nej, du ska bara vara dig själv. Du, för det är ju det den här podden handlar om. Den handlar ju någonstans om människan bakom bössan. Så jag skulle vilja prata med dig om dig och ditt intresse till jakt. Och jag menar, du har så många saker igång kring jakt.
Mm.
Med både liksom förlag och galor och allt möjligt.
Ja, alltså jag kan nog inte vara något annat än mig själv. Jag känner att det här är vad jag är. Och när man träffar mig så tror jag nog att man känner igen mig ganska mycket.
Jag pratar ju med alla gäster om ungefär samma saker och sen så börjar man liksom spinna loss på olika specialintressen och sånt där. Mm. Men grunden till podden handlar väldigt mycket om drivkrafter och jag tänkte att vi kunde börja där någonstans. Och titta hur du kom in på jakt. För 2012 var då du startade din jaktbana, va?
Mm. Mm.
Berätta.
Ja, det var ju egentligen min man och hans familjs förtjänst egentligen. Mm. Han kommer från en jägarfamilj från Västernorrland. Där jakten har varit en naturlig del i hans uppväxt.
Mm.
Jag själv har ju älskat att vara ute jämt och jag har väl sagt också någon gång att jag skulle gärna vilja jaga men jag tänker rakt inte skjuta. Och så var det väl tillfället som han sa att den dagen du tar jägarexamen så då kommer jag stå för utrustningen.
Mm.
Och det bor en liten tävlingsmänniska i mig.
Ja.
Så då kände jag att okej, skyll dig själv. Så var det. Då började jag läsa och jag åt upp boken mer eller mindre. Jag älskar den. Jag kan läsa den än idag. Jag tycker att den är toppen.
Mm.
Och där, när jag läste jägarskolan så växte liksom kunskapen och suget i att få vara en del av det här bevarandet faktiskt som jag tycker att det är. Det är ett bevarande av det svenska viltet egentligen, som en frisk stam.
Mm.
Och det tycker jag är ett ärofyllt uppdrag.
Mm.
Nu hade jag en fantastisk utbildning och fantastiska kurslärare, om man nu kan kalla det så. Det var jättemycket praktiskt som var fantastiskt och som jag bär med mig än idag.
Mm.
Jag var upp till Forsvars hund och jakt uppe i Jämtland och var där i 4 dagar.
Mm.
Väldigt intensiva dagar. Men jag tyckte att det var helt, för mig hade det funkat jättebra. Sen har jag ju såklart fått lärt mig. Jag är absolut inte färdigutbildad på långa, långa vägar. Jag lär mig något för varje jakt egentligen. Men jag fick mitt jägarkörkort, skulle jag säga.
Mm.
Och det var dags att börja övningsköra efter det.
Och det här med att inte vara fullärd så tror jag, det har ju i princip alla jag pratar med sagt. Och framförallt de som, när man själv liksom står bredvid och tänker, den människan, han eller hon, är fullärd.
Mm.
De om någon säger att jag är inte fullärd.
Mm.
Så ju mer man lär sig, desto mer förstår man ju att det finns att lära sig.
Mm.
Och ja, men det finns otroligt mycket. Och jag vet inte om du är likadan, men jag är ju också så här att när jag ska på en ny jaktform eller en jagat vilt som jag inte brukar jaga och så vidare, ja, men då öppnar man ju böckerna och inne på nätet och läser och kollar filmer. Alltså man försöker förkovra sig så mycket som möjligt, men det är omöjligt att ha allting klart liksom, i huvudet hela tiden, såklart.
Absolut, jag tror också att vi, eller nu ska jag absolut inte ta mig till de som har jagat länge, absolut inte, men de som har jagat länge och kanske tycker att de kan allt, det finns ju sådana också, borde kanske ta lite mer lärdom av de som är utexaminerade. För de är fortfarande väldigt vetgirig och duktig på att ta reda på fakta om den jaktformen som du säger. Mm. När man ska iväg på någon ny jaktform till exempel. Skytte och så vidare, vad är det som gäller. De är så otroligt duktiga på att vara noggrann.
Mm.
Och tyvärr så finns det väl en tendens till att det kanske blir en lite mer avslappnad inställning till jakten och nya jaktformer när man har jagat i några år och tycker att man har provat det mesta kanske.
Mm.
Så det skulle jag vilja uppmana faktiskt att de som har jagat väldigt länge eller länge som ja, ändå tar lite grann, ta efter de nya som är så otroligt duktiga och påläst.
Vad händer då? Då ni har inte delad ekonomi, förstår jag, om han skulle betala dina vapen.
Nej. Jo då, men du vet, på något sätt så låtsas man ju som att det kommer från något annat konto.
Ja, okay.
Jo, jag läste ju jägarskolan och jag fick min jägarexamen i maj 2012. Och i september, jag har alltid varit med runt jakten. De jagar ju älg då förstås, min familj, eller min mans familj. Och jag har varit med. Jag har ju varit den här sockerkaksleverantören vid skjutbanan.
Mm,
okay. Och väldigt intresserad förstås. Men i varje fall, jag fick min jägarexamen i maj och i september så var det dags för älgjakt.
Mm.
Och jag viskade väl lite grann till min man då att alltså kommer den här, jag tänker ju inte skjuta.
Ja, du var fortfarande inne på det spåret efter examen då, att du inte skulle... Okay,
Nej, men jag tyckte... Jag vet inte, du vet det med bössor och ha järn någonting. Och det var liksom lite, det var ett jättekliv. Jag har också varit vegetarian i hela mitt liv. Inte av politiska skäl alls, utan för att jag har tyckt det var jobbigt att tugga på kött. Det här låter ju som att jag vore någon princess from, absolut inte.
Nej,
men
nej.
Jag hade svårt att ta i kött, jag hade svårt att tugga i kött.
Mm.
I och med det så trodde jag att jag inte litade riktigt på mig själv heller. Liksom. Hur ska jag hantera det här? För jag är väl av den sorten att ska du jaga, då jagar du 100%. Då kan du liksom inte klippa bort saker som du tycker är obehaglig eller det här gör inte jag, eller det är kallt, eller det, du vet.
Mm.
Och det innebar ju också, skulle jag skjuta en älg så skulle jag också vara tvungen att ta ur den själv.
Mm.
Eller åtminstone med assistens, eller assistans då. Vi var överens om det och Johan nickade och sa att okej, bara om du är säker, om du känner dig riktigt, riktigt säker, tveka inte, då gör inte det, för då kommer det vara för sent.
Mm.
Vi började jakten och det sköts ganska på en gång och jag var snabb, jag ville vara med när det togs ur för att jag ville lära mig. Och det var lite poppis i laget då, att här kommer den här lilla blonda som skuttar fram med kniven direkt och liksom gräver sig ner i vomma, som vi säger på Helsingborg, i älgmagen.
Vomma.
Ja, i vomma. Så mina första dagar, min allra första älgjakt, så handlade det väldigt mycket om att jag var med och tog ur de älgarna som de andra sköt i laget.
Mm.
Tills, jag tror det var tredje eller fjärde dagen, så tar... våran dåvarande jakthund Dacken, gråhund, upp en älg som går liksom förbi hela passlinjen.
Mm.
Och jag satt sist och tänkte, men shit, alltså fasiken också, nu kommer den ju hit då. Mm. Jävla skit. Försvinn. Chas. och jag tänkte, satan också, vad gör jag nu om den kommer hitåt då? För då är det som att man har en förväntning på sig också. Alla vet ju, alla följer ju hunden och vet vart det tar vägen. Och så där sitter jag, den lilla fjärten i tornet där borta. Och jag hör hur det prasslar och bara nej fan också, nu kommer den ju. Och jag hör ju också Johans, det sista han sa, tveka inte, för om du tvekar är det för sent.
Mm.
Så upp med bössan och ser kon i sikte, det var en älgko som kom och sprang, vilket jag absolut inte heller skulle skjuta på. Men upp med siktet och tänka att nej, nu jävlar, nu skjuter jag. Och jag sköt och så var det alldeles tyst. Och du vet, den där tystnaden är ju hemsk. Ja, den är fruktansvärd.
Tycker jag fortfarande.
Ja. Alltså hela skogen blir ju knäpptyst.
Mm.
Och så ser jag att kon fortsätter att springa.
Mm.
Och jag tänker, men gud, jag menar, har jag bomma? Mm. Det är ju en mardröm det. Och du vet, knäskålarna började hoppa och tänderna började hacka. Och jag bara fick jordens frossa. Och det var alldeles tyst på radion. Ingen som sa något heller. Men herregud, jag är helt själv i skogen. Till slut så var det en av killarna i lag som ropade, men var det som sköt? Fan, det var ju jag. Det var jag. Och så bara var tyst igen. Men gud, säg någonting nu då. Och så till slut så bara, ja det är bra Katarina, stanna kvar där du är, du, så ska vi se hur, hur det har gått. Hur gick det då tyckte du? Jag tror det gick bra. Du vet, man alltså blir ju helt knäpp.
Ja, visst.
Och det tog ännu längre tid innan det var någon som sa någonting igen. Och så var det min kära älskade make som ropar nästa gång. Jaha Katarina, vad har du skjutit för något? Och det var helvete, vad fan, nu var det väl en älg va? ja men en älg, svarar jag.
Mm.
Och så tyst igen. Till slut så bara, ja det är bra, det ligger en finen här. Då stod de där allihopa samlade runt kon. Det hade de stått länge. Och liksom bara jävlas lite extra.
Nej men vad fan, är det sant?
Ja det är sant, men det var underbart. Jag hade gjort jordens bästa skott. Det var en riktig femetta som gick genom båda lungorna, genom hjärtat och mellan två revben på andra sidan.
Det är ju underbart.
Ja.
Men vad, alltså det här du beskriver om tystnaden efter skottet och där vi visst var den älg och sådär. Jag tror alla har känt det.
Mm.
Men det är väldigt få som vågar prata om det tror jag. Men jag själv blir ju alltid helt, jag vågar prata om det, jag vet att jag har gjort det innan också. Men det infinner sig en väldigt speciell känsla efter skott tycker jag. Och det är så underbart när man ser att viltet lägger sig direkt.
Ja.
Och när man inte är säker på det, om det skuttar vidare, vilket det ofta gör, även vid liksom det perfekta skottet, så känns det hemskt. Alltså.
Ja, precis. Så kanske framförallt vid ett perfekt skott, det ska man ju veta, vid en perfekt lungträff så gör ju det att djuret går några hundra meter till. Det brukar vara så.
Mm.
Många gånger i varje fall. Och då är det klart att man står där och tvekar och tvivlar och tänker att shit, vad har jag gjort?
Men det var ju som du sa då, du hade tänkt att du inte skulle skjuta på vilt i rörelse heller.
Mm.
Men jag menar, känns det rätt så känns det rätt.
Mm.
Men det är ju helt otroligt ändå att du fäller en älg på din första älgjakt. Det är ganska många som har jagat älg i 20 år och aldrig fällt en älg.
Ja, jag kom in i ett flow där, så att jag fick skjuta varje år då, 3 år på rak faktiskt. Och jag vet inte om det är för att man, många brukar säga att man är någon älgmagnet, men det tror jag inte på alls. Utan jag tror att man är, jag var ju alltså otroligt taggad och spänd, och varje ny jaktdag som det fortfarande är, så satt man där på helspänn. Man vågar liksom inte röra sig, man vågar inte andas knappt. Nej. Och du vet, man såg sitt andetag fara iväg som en dimma över täkten liksom, så där. Man ville dra in den igen så att det inte skulle synas nästan. Där hade jag ett riktigt flow på riktigt, och jag varit otroligt biten också. Det är väl ingen som glömmer sitt första vilt.
Hur blev det sen då när du kom fram? Alltså, då hade du passat en del älgar dagarna innan. Men just den här känslan av att du faktiskt hade fällt ett vilt när du hade bestämt det innan någonstans att du inte ville skjuta djur. Hur kändes det?
Jag vet inte hur jag ska förklara, men någonstans så efter att älgen låg där, den låg och jag kom fram dit och jag såg att det var en jättestor ko. Och min svärfar då, som tyvärr inte finns bland oss längre, var min mentor och tog hand om mig och liksom såg att jag var lite skakig och sådär. Men från det så var det liksom kött för mig. Och det låter säkert makabert för många, men det var inte levande vilt längre, utan då var det kött som vi skulle ta hand om och som vi skulle dela upp och som vi skulle liksom stoppa i frysen och som vi skulle liksom, du vet, ändå på ett hedrande sätt ta hand om.
Mm.
Och det tyckte jag var jättestort.
Jag tycker det är intressant det du säger, att när du kommer fram till viltet så var det liksom kött. Och jag tror att, och så säger du att det kan låta makabert, men samtidigt så är det ju liksom varje gång vi går in på ICA eller Hemköp så är det ju kött vi ser.
Mm.
Och då tror jag att det är väldigt få som inte jagar framförallt som har en förståelse för att det också har varit ett djur.
Mm.
Alltså älgen som du tittar på eller oxfilén som ligger på ICA är ju lika mycket djur. Men älgen har antagligen haft det kanske lite bättre.
Så
för mig och för de flesta som lyssnar på detta så tror jag inte alls att det låter makabert.
Nej.
Utan helt naturligt. Men precis som du säger, när man kommer fram till ett vilt som ligger där och allting har gått bra, då infinner du sig ett lugn, tycker jag.
Mm.
Liksom, åh, gött, allting gick bra. Allt gick bra. Men mig har det hänt i alla fall att jag kommer fram till ett vilt som fortfarande lever. Har du varit med om det?
Ja, det har jag varit. Och det är ju inte alls kul.
Nej.
Usch,
och hur har det känts då?
Panik, ja. För att vara helt ärlig. Ja. Det är fruktansvärt. Och där, det är då jag måste verkligen, verkligen, verkligen ta fram den här vinnarskallen. Liksom, någonstans. Alltså, jag måste tävla mot mig själv.
Mm.
Och det måste jag faktiskt göra ibland i jakten också. Mm. Det kanske också låter knasigt, men jag måste fightas lite grann med mig själv varje gång när det kommer ett vilt och som jag ska liksom välja om jag ska, du vet, trycka av eller inte.
Mm.
Och kommer jag fram där skottet har tagit dåligt och det fortfarande lever, jag vet vad jag måste göra, vilket inte är, jag tror att folk alla skulle reagera på samma sätt.
Mm.
Och det har hänt att jag har behövt ta hjälp för att jag inte klarar av det, för att vara helt ärlig.
Och jag har inte tagit hjälp, men jag har ju blivit väldigt alltså skakig i den situationen.
Då har det ju varit så att jag har haft en bredvid mig liksom.
Ja, men exakt.
Ja, och då är jag bara, nej, alltså, du får gärna. Och det har känts skönt liksom. Och jag skäms inte över det, absolut inte. Och jag tycker ingen ska behöva göra det. Jag känner att det är otroligt mänskligt att ha de känslorna. Det är ju ändå ett liv som vi någonstans bestämmer över.
Det här avsnittet är även sponsrat utav Kales, som ägs utav Swarovski Optik. Och Kales är en utav världens äldsta tillverkare av kikare och kikarsikten för jakt och sportskytte. Tillverkas i Österrike och har gjort det sedan 1898. Och jag kan verkligen rekommendera, när ni går in på er jaktbutik, kläm och känn och testa deras produkter. Jag själv har en handkikare från Kales, en rangefinder, som jag fullkomligt älskar. Jag har med mig den på alla jaktformer. Den är helt grym. Men idag så tänkte jag prata om en helt ny produkt som kommer från Kales, som heter Kales Helia TI. Och det här är en produkt för er som älskar att vara ute när det har mörknat och spana efter vildsvin. Eller kanske för er riktigt morgonpigga som är ute innan det har ljusnat. Det här är då en termisk handenhet. Och det som är speciellt med den här handenheten, det är att den verkligen är gjord för jakt. Den är enkel att ha att göra med. Det är två stycken knappar. Den är intuitiv, den är snabb, vattentät, stötsäker. Den är verkligen gjord för att hänga med ut på jakt. Bara för att nämna några detaljer. Den är snabb, som jag sa. 2 sekunder tar det från att du sätter igång den till att du kan använda den. Batteritid 8 timmar ner till 20 minusgrader. Och produkten funkar i minus 20 upp till plus 50. Ergonomisk, funktionell design, den är då gjord så att den inte ska kunna rulla iväg när du lägger den ner. Den har en smart display som stänger av sig själv med hjälp av sensorer. Så när du hänger den runt halsen och tar ner den, då stänger den av sig direkt så att du inte släpper ut något ljus som kan störa vilt och att det sparar batteri. Den kommer då i 2 olika versioner. Helia TI 35 som är då tillförlitlig identifiering med hög detaljupplösning. Och Helia TI 25, snabb identifiering med brett synfält. En grym produkt för oss jägare helt enkelt. Sök efter Kales Helia TI på YouTube för att se mer om produkten. Om man tittar där du bor, jag vet, vi ska prata om många olika jaktformer, för jag vet om att du genom bland annat ditt jobb då, att du får prova på mycket olika saker. Men om man tittar där du bor på er liksom hemmamark så jagar ni älg, vad finns det mer?
Ja, det finns ju älg förstås, och det finns rådjur och det finns fågel och det finns har, mycket småvilt. Sen finns det också björn och det finns också varg en hel del.
Hur är det med rådjur? Har ni så pass mycket att ni jagar det mycket? Eller?
Ja, det gör vi. Sen så är det lite olika och vi tvistar väl kanske. Det finns ju rekommendationer alltid om vi ska spara eller inte. Man hanterar ju sina marker på olika sätt. Men nu har det ändå tagit sig lite grann på den marken jag jagar. Så att nu är det en ganska jaktbar viltstam där. Så det går. Sen är det alltid det där med bockarna också. Man funderar och diskuterar lite grann kring. Men det finns en jaktbar viltstam nu.
Bra. Och småvilt för övrigt då? Hare och liknande? Och hare, även skogsfågel?
Mycket skogsfågel. Jag har jättebra marker, vilket jag älskar. Jag har ju forste själv. Nu har jag inte hunnit jaga med min nya lilla Brita.
Hur gammal är hon då?
Hon är 1,5 ungefär. Ja. Men hon är inte injagad 100% än. Så att, det blir förhoppningsvis till hösten som vi ska ut och prova.
Har du två forster?
Jag hade en hanne som tyvärr gick bort i somras. Och det är nog bland den största sorgen jag har genomlidit tyvärr. Ja. Mm, det var min bästis Josh.
Jag förstår det. Mm. Och ni jagade mycket tillsammans?
Ja, bland annat. Men vi umgicks. Ja. Vi gjorde otroligt mycket tillsammans. Jag brukar skoja och säga att det är nog den enda som klarar av mig.
Okay.
Utan att klaga. Ja. Men han blev 9 år och jag hade väl kanske tänkt att han skulle finnas till kanske 12.
Ja.
Vi hade beställt Brita, min nuvarande hund, också, så hon skulle gå bredvid innan. Och jag har väl kanske gruvat mig för den här dagen ända sedan han var liten. För jag tänkte, det är så sjukt vad man kan älska en hund.
Mm.
Och vad gör jag den dagen han inte finns? För vi överlever dem ju.
Mm.
Det är det som är det jävliga.
Mm.
Så när jag stod inför det fruktansvärda så sa jag till min man att du kan avbeställa Brita. Hon ska fan inte hit. Mm. Ingen ska komma hit och försöka ta Jors plats. Mm. Aldrig. Så det var en riktigt tuff period under sommaren här.
Mm.
Men sen efter en månad tror jag det var, så kände jag att jag var lite nyfiken och tänkte att jag ska nog hälsa på Brita ändå.
Mm.
För att känna, ge henne en chans ändå. Mm. Kan jag ta in henne, kan jag älska henne, så är hon välkommen. Men känner jag att det är stängt, dörren är stängd, då är det bättre att hon får komma till någon som där är öppet.
Mm.
Jag kliver ur bilen och den här rangliga unghunden kommer skrönskuttandes mot mig med ben, du vet, åt alla håll och kanter. Och öronen som liksom, du vet, inte någon ordning på någonting. Och jag bara ramlar ihop över henne. Och vi liksom, hon älskade mig från sekund ett. Och jag kunde inte annat än bara ta emot henne med öppna armar. Så att jag tog hemna direkt.
Vad fint.
Ja, så nu är hon hemma hos mig. Så nu är det Bergvägsbrita, kallar jag henne för.
Vad betyder det då?
Nej, det är bara, jag har bara någon slang. Du vet, jag hade min bruna bästis, det var Josh då.
Ja.
Så nu är det Bergvägsbrita.
Okej.
Okay. Mm. Jag bor på Bergvägen.
Ja, jag har ju Uffe då. Jag bor på Trädgårdsvägen. Jag vet inte, Trädgårdsvägsuffe. Det låter inte lika häftigt.
Nej, men då blir det
Trädgårdsuffe.
Häftigt.
Trädgårdsuffe.
Mm.
Ja, det passar ganska Uffe. Bra. Han gillar och han just nu så är han inne i en jävligt konstig period. Han är 6 månader nu. Uffe heter han. Nu har liksom jaktlusten kickat in ordentligt och all form av lydnad bara försvann. Nu börjar det komma tillbaka igen. Inomhus, helt grym. Utomhus, han är ett yrväder. Alltså han ska in i varenda buske överallt och drar. Och alltså, du vet, man försöker gå bra och är helt sjukt. Alltså.
Det är ju så klassiskt också. Jag säger bara, du säger att det börjar komma tillbaka. Då säger jag, det är skitsnack. För att det kommer en till period när det är könsmognadstajmen.
Mm.
Då du.
Ja, men alltså, men just nu är det faktiskt fullkomlig kaos.
Ja.
Barnen kan inte gå ut med honom och sånt där, för han är ett vilddjur. Och det, nu snackar vi en liten springer spaniel.
Mm.
Alltså det är liksom en så, men de har ju extremt mycket energi. Men han är hur häftig som helst.
Mm.
De här 6 månaderna har varit helt fantastiska. Toppfågel började vi prata om lite grann. Eller toppfågel pratade vi inte om, skogsfågel pratade vi om. Hur jagar ni det?
Ja, jag och Josh, vi jagade ju som vi ville, vilket var jätteroligt. Kanske inte alltid så där snyggt som man föreställer sig, men vi hade roligt tillsammans, och det tror jag, det ska man inte glömma. Att ha kul med jakten, i jakten och med sin hund, det tror jag är nummer ett. Sen så jagar vi också ripa på fjället.
Mm.
Med forstarna, och det är ju en Rolls Royce.
Ja.
Det är liksom fantastiskt. Och jag minns allra första gången som Josh stod för fågel, då var det en sån otrolig känsla så att jag kunde skjuta, för att jag såg ingenting, för jag grät. Det är så jädra snyggt när de kommer och liksom revierar över fjällen och så bara tjup, tar det tvärstopp och de står liksom och pekar med hela kroppen liksom, du vet, det är
han
så...
bara, kan du sluta lipa?
Ja,
jag har
igen.
Liksom jobbat en
kom
timme
igen.
För detta.
Ja. Och då, det var Johan och jag faktiskt som jagade tillsammans då, och jag liksom står och blinkar bort tårarna och står ändå och siktar liksom. Vi ska ju bara liksom ge han nästa kommando. Och Johan tvekar lite grann, för vi hade gått så länge på fjället och det hade inte hänt någonting. Det var dåligt med fåglar det året.
Mm.
Och jag säger, men gud, jag står. Han står. Nej, för fan, han står och pissar. Nej, jag lovar, han står. Så Johan går fram liksom och tittar. Vad fan, han står ju. Han går och tittar under magen för han står och pissar eller
inte. Ja, han är framme vid hunden. Okay.
Och han står alltså benhårt sådär. Och så ger vi ju Josh kommando att resa vågen då.
Men bara, förlåt, jag måste bara... Mm. Alltså, Josh jobbar länge. Till slut hittar han en fågel och ställer sig.
Yes.
Då ställer du dig och gråter. Ja. Och din man går fram och klappar honom på magen för att känna om han kissar eller inte. Han måste ju undra, vad fan håller ni på med?
Jag vet, alltså det är skämmes. Det är ju skämmes oss. Men jag har sagt det många, många gånger. Efter, för nu var ju, nu vill jag liksom ändå till mitt försvar säga att jag hade inte jagat alls länge då. Och Johan kan jag inte försvara. Han är ju inte här, så han kan ju snacka skit om jag vill. Och Josh var ju ganska ny också, så att vi var ju nybörjare hela högen. Men det säger jag till alla faktiskt, och till mig själv, lita på din hund. Den vet, den kan. Fy fan, tveka inte. Den, han, 100%. Och jag har lärt mig så många gånger av att jag liksom, nej, det är ingenting nu. Och så bara, jo, det är det. Och så bara, ska man rassla fram bössan och helt oförberedd och det kanske blir dåligt skott. Och du vet, nej, fy, skämmer.
Men vad hände där då?
Jo, men han reste ju flocken förstås. Det var en fin flock på 5 fåglar. Vi träffar inte en enda.
Nej, okej. Okay. Ja, men ni försökte i alla fall.
Jo, men det är ju sjukt.
Det lät först som att du bara stod och liksom hulkgrät.
Nej då, det var mest såhär Kalle Anka, det liksom reser sig i en vattenstrimma mitt över ögonen och sådär. Nej då, han gjorde ju sitt jobb. Alltså, Josh skötte sig ju 100%, precis som han skulle. Och det var ju bara hans hus och matte som var, det vet, tillbaks in i skamvrån.
Men då jagar du egentligen både skogsfågel och ripa, jagar du med din hund då, helt enkelt. Ingen toppfågel.
Jo, men det gör jag ju såklart. Men inte...
Hur är det? Berätta, för det har jag aldrig jagat. Och jag är så här, jag är ju allmänt nervig när det kommer till att avlossa skott överhuvudtaget. Så där. Och att avlossa någonting uppåt i luften bär mig emot. Liksom.
Det är väl jätteklokt att du känner så. Och det skulle många fler kanske behöva känna. Men
hur är det för dig då? När ni jagar det, för det har ju förstått är en liksom fantastisk jaktform.
Kanske den vackraste faktiskt. Ja, det är kallt, för det första, det är mycket snö. Man tar sig oftast fram på skidor. Och fågeljakten överlag är ju väldigt, tycker jag, spännande. Och den kanske är den som ligger mig varmast om hjärtat och är lite kanske favoriten. Men det är framförallt att fåglarna är så varsk. De är ju otroligt varsk. Här gäller det att skymma sig liksom så mycket det går och smyga fram. Det är otroligt spännande. Det är nästan som man skulle kunna, nu är väl inte så många som håller med mig, men att smyga fram på ett stånd, ett älg där en hund står och skäller på en älg, skulle jag känna kanske är samma sak. Nu har jag faktiskt inte haft den äran ännu, men att också skida fram i en vinterbeklädd skog och sen har man en tjädertupp som sitter kanske 150-200 meter bort och försöka hitta ett läge där. Man lägger sig i snön och det är tyst. Det har ju som ingen hjälp egentligen. Du lägger över ryggsäcken och försöker ta ett bra stöd och sikta många, många hundra meter bort än vad man kanske är van vid. Det gäller ju att man har skjutit in bössan bra och så vidare. Det är speciellt. Det är vackert.
Men just det du beskriver där med smygandet. Alltså för... När man tänker smygjakt eller pyrkjakt så, jag menar, de dagarna är väldigt långa. Men när det väl händer, alltså toppfågel har jag inte jagat, men rådjur har jag pyrkjat mycket. Och just den känslan du beskriver, en liksom sensommarkväll eller någonting, alltså runt så här slutet av augusti typ, och igenom liksom ganska svår terräng ska smyga fram. Och det tar liksom evigheter om man tänker på varenda steg och varenda liksom kvist som låter, så står man still i 5 minuter och så håller man på sådär. Den intensiviteten som finns i luften då, och den det är ju knäpptyst. Allt är tyst liksom. Det är så sjukt häftigt. Det är få saker som kan slå det.
Det är samma tycker jag med alltså fågeljakt med träskällare. Det är också så sjukt spännande.
Vad har ni för hundar då?
Det är oftast en spets. Ja, precis. De gånger som jag har jagat så har det varit finspets. Och det har ju varit fantastiskt duktiga hundar och också duktiga jägare som har varit hundägare. Och det är ju också, skulle jag vilja säga, otroligt spännande. Samma där, du måste ju skyla dig. De är så varsk. De har ju också, du vet, de sitter ju högt upp och ser, har ju jäkla bra koll på marken under, liksom, vad som händer, vad som rör sig. Och du liksom tar hjälp av kvistar och grenar och gömmer dig och liksom så tar man några steg till och så jobbar man sig fram när hunden står och gafflar och liksom gafflar nedanför trädet där den sitter. Ja, det är ju också så himla häftigt alltså. Det är ju den jakten, så den kan jag också rekommendera varmt.
Gud vad roligt. Ja, men, många man pratar med har ju faktiskt inte jagat. Alltså träskälejakt eller toppfågeljakt eller ripa i fjällen och sådär. Men alla man pratar med som har gjort det säger ju precis som du att det är oslagbart.
Mm.
Jag kan rekommendera ett avsnitt som har ett inslag av träskälejakt och det är med Marco Lettosalo som är avsnitt 2 tror jag i första säsongen. Hans liksom inlevelse när han berättar om träskälejakt, den är skön. Det tycker jag ni ska lyssna på om ni vill garva lite. För han är så jävla skön. I ditt jobb då så vet jag om att du, ja men jag ser ju på Instagram och du besöker lite olika platser och du jagar lite olika saker och sådär. Vad har du jagat som du själv känner dig så här, det där var häftigt, vilken upplevelse?
Oj, vilken svår fråga. För alla jakter har ju sin tjusning.
Mm.
Så är det ju de jag har provat hittills. Sen finns det väl... Jag vågar liksom inte...
Nej, du är rädd att välja bort.
Ja, alltså jag finns ju de som jag tycker kanske mer om. Och då finns ju faktiskt jaktformer som jag inte, som jag kanske tycker mindre om. Eller?
Jag lovar att ingen jaktform kommer bli förnärmad. Nej, utan du kan bara säga.
Ja, men jag säger så här. Jag tycker det är fantastiskt att jaga över en hund eller tillsammans med en hund. Mm. Jag tycker att den jaktformen, det är den jag älskar verkligen. Mm. När man jobbar med varandra. Alltså man är ett team.
Mm.
Det är nog den som jag ändå... Och den finns ju i många jaktformer egentligen. Mm. Men jag menar, det är älgjakten och du har den i rådjursjakten och du har den i ripjakt och fågeljakt och så. Det tycker jag är det är det som jag brinner för mest.
Mm.
Men jag vill jaga gärna nära hunden.
Mm.
Så slipper jag kanske lämna ut någon jaktform.
Okay.
Som ändå har hund med sig. Men, ja.
Och om du inte har hund då? Vad har du testat då som du tycker är häftigt?
Toppfågeljakt är ju häftigt. Alltså.
Mm.
Och den är så vacker. Mm. Den är så sjukt vacker. Så att, ja, då får nog den ligga högst.
Mm.
Faktiskt.
Jag såg att du har jagat säl en gång.
Mm. Ja, två gånger faktiskt.
Två gånger, ja. Hur har det varit?
Det har varit intressant eftersom jag också är sjukt sjösjuk. Mm. Så att det är ju en utmaning i sig att jag ska liksom hålla god min och klara av det här liksom utan att tycka mest synd om mig själv.
Ja. få saker får en att tycka så synd om sig själv som just sjösjuka.
Eller
faktiskt.
Hur? Ja. Eller hur? Alltså, det är på riktigt. Alltså, du vet, när man känner hur tarmen till slut kommer liksom med upp. Om man ska svälja ner den igen.
Ja.
Nej, men det är ju en utmaning. För jag dels har jag jagat från båt.
Mm.
Vilket är, om du tänker det när du är på Gröna Lund. Eller på, som du då kanske är på Liseberg.
Mm.
Så finns det ju, vet, när man ska träffa. När man ska slå de här som kommer upp. Och så ska de skynda dem sig ner igen. Man ska stå och liksom banga ner dem.
Mm.
Ungefär så är det då. När man ser ett sälhuvud som kommer upp. Och du har bara, vad är det, 2-3 sekunder på det. Mm. Innan för att skottet ska träffa liksom, för den dyker igen och så kommer det upp en ny på ett annat ställe så att det är inte så att du kan i lugn och ro känna att åh, det här blir bra, det är perfekt utan då plupp och så ner och plupp och så upp och, ja, det är så svårt.
Har du fällt någon säl då?
Jag sköt en säl men den vi hann inte fram för den sjönk och det känns inte heller så där jättebra. Nu är ju sälen ett bekymmer för fiskeriet så att någonstans så känns det ändå som att ja, det gjorde inte så jättemycket.
Nej. Då tänkte jag att vi skulle prata lite grann om ditt jobb.
Ja.
För du äger och driver allt om jakt och vapen, eller hur?
Ja, det är väl jag tillsammans med min man som vi äger och driver Geo-förlaget heter det. Och Geo-förlaget äger allt om jakt och vapen.
Okay.
Bland annat, vi har flera tidningar och medier. Men det är väl kanske den som jag i det här sammanhanget är mest känd genom.
Hur länge har ni haft den?
Sen 2016. Då blev vi uppringd av de gamla ägarna som startade den tidningen 1983 faktiskt. De skulle gå i pension och hade fått lite bud från olika medier. Men vi hade turen och blev vald som de som skulle ta över med ett löfte om att vi skulle driva den precis i samma anda. Det handlar väldigt mycket om allmogejakten. Det är den vi vurmer för och brinner för själva. Och det är väl det som vi vill ska synas mest.
Vurme för, det var fint.
Just, jag ska ju prata som rapport.
Nej, du behöver absolut
inte. Som vi brinner
för. Nej, men jag tycker det är bara härligt.
Ja, i alla fall. Och, men vi kände ju också att tidningsbranschen jobbar ju hårt för att överleva. Jaktbranschen är ju ändå en ganska tacksam bransch där jägaren fortfarande kanske... Jag har en bild i alla fall över att jägaren tar med sig tidningen in på ett litet hus, ett litet rum kanske. Så vi ville ju ändå utveckla den tidningen för att den skulle leva kvar. Mm. Och vi kände då att vi måste in i den digitala världen och även i den rörliga. Mm. Så vi gör ju våra jaktreportage själva. Mm. Och i samband med det så tänkte vi att varför ska vi inte testa filmen när vi är ändå ute och fotar. Vilket är en otrolig utmaning.
Ja, ja, visst.
Det var ingen lätt match.
Ganska många timmar på lite material.
Ja, och sen har man kanske inte så mycket tid på sig egentligen. Och sen är det ju så att både läsare och tittare, de kräver ju ett fältvilt. Mm. Och det vet ju både du och jag, att av 10 jaktdagar så fäller man kanske, har man tur, då fäller man på en dag. Mm. Och så ser ju verkligheten ut. Jakten handlar ju kanske inte alltid om att fälla ett djur.
Nej. Du säger där att jakten inte bara handlar om att fälla ett djur. Vad handlar jakten om för dig?
För mig handlar det om att lära känna sin mark. Mm. Lära känna det viltet som lever på marken. Och kunna läsa stammarna. Hur de liksom ökar och minskar och varför. Mm. Vad är det som påverkar det? Mm. Och sen också såklart se till så att den är frisk. Och det gör vi ju genom att vi skjuter bort skadat vilt eller sjukt vilt. Och sen så följer vi de rekommendationer som råder för att vi ska fortfarande ha en jaktbar viltstam som är frisk och hållbar. Mm. Så det är för mig jakt.
Och för dig personligen då, vad är det som driver dig till att hålla på med detta?
Jag vill fortsätta lära mig om våran svenska fauna och våra fantastiska viltstammar som vi har. Vi har ett otroligt vackert land alltså. Mm. Och jag skulle verkligen vilja rekommendera gamla jägare, nya jägare och alla, inte bara jägarna, läsa jägarskolan. Mm. Jag tycker att det är jättesynd att inte det är en bit av den svenska grundskolan faktiskt. För det tycker jag, det är ju ändå ett kulturarv faktiskt. Mm. Så att det är samma känsla nu som då, att jag är stolt över att få vara en del av den svenska jägarkåren.
Du har ju, som du sa då, sen du var liten egentligen haft ett väldigt stort intresse och behov av att vara ute i naturen. Mm. Och det ser man ju också, att du är ju inte bara det när vi andra är det, utan du är det typ mitt i natten. För du går, när går du upp egentligen? Du håller på och tränar jämt. Så här, det känns som klockan är 3 på morgonen.
Nej, men jag brukar kliva upp strax efter 4. Och jag tycker det är så himla bra tid. För den är så outnyttjad. Den mellan 4 och 6. Det är ingen annans tid, den är min. Det är ingen som behöver mig då. Det händer ingenting. Folk har inte vaknat än. Jobben har inte börjat. Jag kan göra vad jag vill. Ja. Ingen behöver lägga sig i.
Men har du alltid varit morgonpigg?
Ja.
Men då måste jag fråga när du går och lägger dig.
Ja, den frågan är alltid, du vet, så här, först frågar man när jag kliver upp och sen kommer det som ett brev på posten när jag går och lägger dig. Jag brukar kanske gå och lägga mig runt 10, men sen så är jag som alla andra, att man gör saker som man inte ska. Ja. Du vet, man scrollar på telefonen, man kanske kollar på något tv-program i sängen och sådär, så att man somnar väl kanske inte förrän 10:30 kanske.
Oj, det är sent.
Ja, det är sent. När man går upp 4 så är det sent.
Ja, det förstår jag. Men du går alltså upp 4 varje dag. Det är imponerande. Du kan tänka, de flesta gånger du, eller ibland i alla fall när du vaknar, då kan du tänka att jag fortfarande inte har gått och lagt mig. För då ligger jag fortfarande...
Du åt andra hållet.
Ja, det är helt sjukt.
Vad jobbigt. Alltså.
Ja, och jag har ju ett vanligt jobb. Jag är ju på, jag går ju upp och kör till skola och liknande. Så ibland blir det väldigt få timmar sömn. Alltså. Mm. Men jag är ganska bra på att ta igen det där. Utan då får jag en dag i veckan när jag kan sova ordentligt så brukar det ta ut sig.
Kan man ta igen det?
Ja, men jag sitter ofta och jobbar lite grann på kvällen och sen så helt plötsligt klockan 12 och ja, men då vill man varva ner lite grann med någon serie eller någonting. Och helt plötsligt är klockan 2 liksom. och det är Ja, nej, men fyra vet, brukar jag inte. Jag ser klockan fyra, då har jag ju panik. Så. Alltså, då är det ju av för att jag dricker så mycket kaffe.
Men när din panik liksom slår in, då kan du tänka, aha, nu packar hon in skidorna i bilen, nu kollar hon temperaturen, nu kollar hon, liksom, funkar gårdagens valla. Sen så liksom börjar det här ljudet från stavarna, bara,
ja, det är, då som
det är allt som hörs. Det är så tyst i skogen. Det har pannlampljuset bara som skiner upp granarna där. Det är så jäkla ljuvligt.
Men alltså jag har ju full förståelse för det. Alltså jag önskar ju, jag tror att många som är mer kvällsmänniskor som jag då.
Mm.
Vi tycker ju att ett, det är lite konstigt att gå upp så tidigt, för det känns ju väldigt liksom, bara annorlunda. Men vi är ju lite sotis på det.
Mm.
Men det går det liksom
också,
inte.
Det är också provocerande. Det är sjukt provocerande, har jag märkt.
Ja, men, fast jag tycker det är häftigt. Jag tycker det låter härligt. Jag blir sotis.
Ja. Ja. Bra.
Vi måste prata lite grann om jaktgalan.
Ja.
För det är ju någonting som... Har ni, var det du som var med, eller du drog igång det? Eller jag
ska väl säga så här att Johan Olsson, då, han är ju återkommande, som du säkert förstår. Han är ju viktig i mitt liv, inte bara min man. Men han är också jordens största entreprenör. Och det var han som tyckte att fan vad kul det skulle vara om vi kunde liksom, du vet, släppa prestigen. Och lyfta jakten och jägarna. Få in den i vardagsrummet så att vi blir liksom mer accepterade för vad vi gör.
Mm.
Och hylla dem som hyllas bör. För vi har ju faktiskt ett uppdrag ifrån regeringen.
Mm.
Det är många som också jobbar otroligt mycket, kanske i det tysta.
Mm.
Som inte syns i sociala media.
Mm.
Vissa syns ju mycket och vissa syns inte alls.
Mm.
Men alla gör någonting bra för jakten. Och vi ska vara rädda om den svenska jakten. Och där och då så tyckte vi att fan, det vore ju kul om vi kunde samlas liksom för en kväll. Och dunka varandra i ryggen liksom. Mm. Oavsett var vi kommer ifrån, om vi är konkurrenter eller om vi jobbar eller om kollegor liksom. Men vi skulle vilja liksom att alla för en kväll släpper prestigen och liksom bara lyfter och hyllar varann.
Mm.
För vi är ganska duktiga på att göra tvärtom. Vi jägare är ganska duktiga på att ganska snabbt berätta, men för fan Daniel alltså, va, det där skottet var ju inte bra alltså. Va? Mm. Är det någonting som du är stolt över? Eller om du har lagt ut en bild på Instagram eller Facebook, vad det nu kan vara, och så kanske du håller bössan fel, då ska jag trycka upp det direkt och ta om vad du har gjort fel, och så ska jag gärna sprida det också, ta om vilken skitstövel du är som inte ens kan hålla i en bössa ordentligt, eller se på den där sprätten. Varför ska vi göra så? Det är liksom, vi brinner ju för samma sak.
Mm.
Och då satt vi och spåna på redaktionen hur vi skulle kunna göra det här till en bra grej, och det är tredje året nu som vi gör jaktgalan. Vi har såklart fått kämpa som alla gör när någonting är nytt. Nu fick vi kämpa kanske lite extra hårt i pandemin som var ganska tuff i fjol, som tyvärr fortfarande finns runt oss. Så att från att ha haft en livegala till att liksom bli helt digital. Det var en jätteutmaning. Men jaktgalan är viktig och det märks otroligt mycket. För att,
det är ett otroligt engagemang
otroligt.
I liksom nomineringsprocesser. Amen. Och allting. För, man följer det på Instagram. Och men det är ju extremt många som är involverade. Och så.
Det är jättekul. Ja. Vi ser ju hur mycket det engagerar, vilket tycker jag det är så himla roligt. Och det är klart att det är många som vi känner igen, men det är också sådana som vi inte känner igen. Och jag uppmanar alla som lyssnar på det här nu, för att det kommer ju såklart, varför inte den nominerad, varför inte den, det borde vara självklart, ja men det är inte vi, det får man inte tro, vi på Allt om jakt och vapen eller jaktgården, vi har ingenting med de nominerade att göra, utan det är ju ni, den svenska jägarkåren som skickar in nomineringarna till jaktgalan, och sen är det en jury. Som till slut tar ut fem stycken liksom, av de här alla nominerade som har blivit nominerade flest gånger och som kanske har en väldigt bra bakgrund som gör att den här är värd att hyllas. Och drömmen är väl någonstans att vi orkar hålla i jaktgalan allihopa nu. Så att vi till slut kanske får den, varför inte i Globen? För vi gör ju faktiskt ett jättejobb. Ta bara eftersöksjägarna. Alla behöver en eftersöksjägare. Inte bara du och jag när vi är ute på en drevjakt och vi skjuter fel och illa. Men ta ett trafikeftersök till exempel. Vi är så beroende av dem. Och de om några tycker jag, alla kategorier såklart värda att hylla. Men hyllas med, men alltså de har ju jour 24-7, 365 dagar om år. Och det vet jag inte om Svensson på Strandvägen känner till.
Men Globen är väl en jättefin dröm.
Eller Friends kanske, det kanske är mer inne nu. Det. Ja. Ja, och sen vi ska väl uppmana SVT och TV4 och alla tv-kanaler att då ska de ju sända det och göra en dokumentär om det, tycker jag.
Det låter jättefint.
Det är väl målet.
Men du, apropå mål, det är dags att runda av. Mm. Men jag tänkte att vi bara kunde prata lite grann om och blicka framåt.
Yes.
Har du några tankar framåt? Några drömmar eller planer som rör något av detta som vi har pratat om?
Ja, alltså drömmen är väl kanske att jag och Brita jagar ripa i augusti och att jag utan tårar i ögonen kan fälla hennes första ripa. Det är mitt mål och min dröm nu.
Mm. Fint. Mm. Då får jag hoppas att det blir så. Mm. Och jag är ganska säker på att du kommer ha tårar i ögonen, eller hur?
Ja, tyvärr är det så. Men
nej,
jag vill
tyvärr,
inte
det är ju bara härligt. Ja. Mm. Nej, men fint. Tusen tack för att du ville vara med i podden.
Tack själv.
Och självklart stort tack till alla er som lyssnar. Som jag brukar säga, det betyder supermycket att ni lyssnar. För annars så vore det inte alls lika kul att hålla på med detta. Och ett extra stort tack till er som delar podden. Nästa vecka, då är det dags för en ny gäst. Och då hoppas jag att ni sitter klistrade framför era apparater.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.